Men här, håll upp händerna och hucka.
Oh my god.
Hur kan du försvara den här på kanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden med Paul Vaje.
Sab Saba.
Idag är ett specialavsnitt med mannen, myten, legenden, benknäckaren, näsknäckaren, knäskålskrossaren, Matti Mäkele.
Ja. <Yep.
laughs> Legendari.
Var tvungen att bygga upp stämningen.
Ja, ja, så kan man kalla det.
Exakt.
De som vet, vet sig.
Precis.
Få.
Ja, men det är det som är lite roligt ändå. Det, på något sätt, det är de som vet, de vet. Och det, på den tiden var det färre. Men jag tror ändå att det är väldigt många som ändå känner till liksom din fighten för de som kom in. Men däremot så har det kommit väldigt mycket nya fans de senaste åren, för att det har ju vuxit så oerhört mycket sporten. Men det som är väldigt häftigt med dig är att jag såg ju en helt fenomenal match en gång i tiden, och jag hade ju inte ens en blekast om att det var du. Det är det som är så ballt, för sen någon gång under tillfället sitter du och jag pratar och bara, nej, men det var jag som fightades med Thomas Wallentin. Jaha, och jävlar, det är ju typ så här ett av mina starkaste liksom MMA-minnen. Mm. Så vi känner ju att du måste ju hit och snacka lite MMA. men när började du med, när gick du din första match, eller när började du överhuvudtaget med MMA?
Började träna så gjorde jag väl vid, jag tror jag 19. Det fanns ju inte så mycket tävlingar, så att det gick ju rätt fort från, vad ska jag säga, amatörcirkusen till proffs. Och det var inte lika strukturerat då som nu, kan man lugnt säga. Men ja, jag hade väl tränat ett år tror jag innan jag gick min första proffsmatch. Körde första matchen i Finland.
Var det finfight då?
Inte finfight. Jag fick aldrig gå finfight, tyvärr. Okay.
Det här var alltså before finfight.
Det var Shoto-galerna, va?
Ja, exakt. Ah. Det var ju, jag tror att det var han, gamla promotor Marco Leisten, som höll de här Shoto. Så var det B-Shoto-galer.
De hade olika klasser där. Så.
Exakt, och det var ju lite annorlunda regler. Mm. Både på gott och ont. Det var ju till exempel det här med slå i bakhuvudet, fanns ju inte då.
Mm.
Så att många hade ju det som regler, som system, att plocka ner, ta ryggen och sen går de loss på bakhuvudet. Och, tills det händer någonting. Och det går ju rätt fort när man... Ja.
När man går på den delen.
Vallet du då?
Fy fan alltså. Hur nervöst var det att gå första matchen? För det är inte direkt som att du satt på så här massa content och kunna titta, så här går en sån här match till. Nu tar vi fram Mac eller anteckningsblocket och skriver i vad jag ska tänka på. Utan fan, ni fick väl gå in rätt bara, okej, vad är det här?
Ja, alltså exakt. Det fanns ju under den tiden, det här var ju, jag tror att det var 2003-2004, så att det var ju ett tag sedan. Och då fanns ju, det fanns ju inte galor på samma sätt som det fanns nu. Det fanns lite klipp på internet, men det var ju highlight-klipp från andra fighters. Och knappt några instruktioner för just det som vi höll på med. Galor var ju, tidig UFC, där var det 20-50. Det var ju inte alls mycket galor. Det var ju en gala i halvåret kanske. Så att det var ju fightingen som man... såg och allt sånt, det var ju med det på, det var ju på klubben typ, det var inte så mycket, det var inte lika mainstream. Nej. Då
var tränade du, var började du din alltså kampsportsträning, får man väl säga?
Jag började faktiskt hos Omar, och jag har varit det hela sen. Visst har jag väl tränat lite grann med alla möjliga olika stilar och klubbar och folk, men huvudsaken så ren produkt från Omar på Pancrase.
Hur hittade du honom?
Det var faktiskt genom en bekant till mig som tyckte väl att jag och kanske brorsan passade in på och, det här med MMA. Och jag visste ju knappt någonting om det, men jag fastnade. Första dagen. Otippat.
Hur var det när du väl gick första matchen då?
Det var nervöst, men ändå inte så... Det kändes som att det var ändå rätt timing, alltså att det var dags att gå. För det kändes ändå som att det här med amatörcirkusen inte var riktigt min grej. Det är lite för mycket regler och lite för mycket saker att tänka på. Sen när man väl gick upp i proffs, så det var ju lite mer på riktigt.
För då var det väl så här shootfighting som var amatör, du fick inte slå på backen och...
Nah, vi hade ju, det hette ju C-shoot och sen hade du amatör-MMA också, eller amatör-valetudo tror jag det hette.
Okay,
jag, jag minns inte riktigt. Det var ju de här gamla, jag gick någon gala i Danmark, någon sån här amatör-beginners-valetudo tror jag den hette.
Ja,
sen
just det.
Gick jag någon i, om det var nere i Göteborg på Gladius.
Ja.
Har jag för mig att jag gick min sista amatörmatch. Jag minns inte vad den galan hette. Nej. Men
sen var det dags på riktigt.
Lite andra regler.
Ja.
Hur befriande var det att få gå all in, om man säger så då, att liksom slippa alla de här andra reglerna?
Ja, alltså det kändes rätt. Det kändes mer naturligt i, ja. Ja, exakt, det kändes mer naturligt. Det var på riktigt.
Vad som folk i din omgivning som inte höll på med det här, menar, idag vet folk vad MMA är. På den tiden när du förklarade, då måste du ha fått en otroligt många udda reaktioner.
Alltså då förklarar jag väl mer att de frågar liksom vad håller du på med för idrott? Jag brottas, jag boxas. Men förklaringen med fullt ut vad jag gjorde, den höll man väl lite grann på när man, det berodde på vem man pratade med.
För i dagsläget så är ju alla MMA-fighters, trots att de inte har gått match,
alla är proffs. Alla är gud.
Det är istället en heder så här, MMA-fighter. Så egentligen börjar de bara på klubben igår, men man drar gärna på sig den titeln ganska snabbt. Man kan tänka mig, som du säger där, att man kanske inte slängde ut det direkt, för det kanske ledde till mer frågor än vad det ledde till, coolt.
Ja, men ändå lite mer att man blev lite, det var väl lite mer dömande också. Nu är ju MMA, med tanke på alla superstjärnor som har kört nu och det kommer ut mer i media och sånt, då fanns det ju inte, då var det ju liksom dödssporten. Vad var det, dödsmatcher i bur. Det var ju den stämpeln MMA hade då, att det var ju till döden, men det var ju inte så i själva verket.
Inga regler.
Det
var alltid till.
Alien.
Hur mycket tjänade du på din första match?
Ingenting. Nej. Alltså det var, det, jag kommer inte ihåg, men jag vet att det var jättelite pengar.
För anledningen till att jag frågar, för att det cirkulerar egentligen hela tiden den här diskussionen med att MMA-fighters tjänar för lite pengar. Men jag tror att folk glömmer att man behöver inte backa jättemånga år och folk tjänade inte pengar alls egentligen.
Alltså jag tror nog att jag gick back på resa betalade om och allting, men jag gick nog säkert back på förlorad arbetsinkomst. Bara på, vi säger nu den helgen, för det jag gjorde då, jag stod och jobbade i dörren. Det är inga jättepengar, men fortfarande, eller det var inga jättepengar, men det var fortfarande mer pengar än vad du fick när du gick match, och speciellt som debutant. Debutanter nu får ju fortfarande också ganska lite betalt, beroende på vad du har för bakgrund och hur intressant person du är. Men det är inte mycket pengar. Det är inte någonting som man blir rik på förrän man har kommit en bra bit på vägen.
Precis.
Hur länge var du aktiv? För det är inte jättelänge sedan som du la av.
Nej, alltså jag kommer inte ihåg riktigt om det var 2015 eller 2016 som jag gick sista matchen. Men jag tror att jag var aktiv, tävlingsaktiv som proffs, var nog runt 10 år. Plus minus. Ja, där någonstans. I början var det mer matcher varje år, men i slutet så var det ju 1-2 matcher per år, så att jag trappar ner lite grann.
För du fightar ju rätt frekvent på Superior-galen, och det är där jag kan tänka mig att ändå ganska många har sett dig, så är det nog på den. För de här nya MMA-tittarna, om man säger så.
Precis.
Ja, alltså jag körde ju, det blev ju en hel del galer där. Jag kommer inte ihåg hur många galer jag gått för Superior, men det har ju blivit några stycken i alla fall. Det.
Tycker det är väldigt coolt att år 2006 gick det 8 matcher.
det minns jag inte.
Nej, jag kollade på Sherdog här och 8 matcher på ett år. Då är man aktiv, kan man säga.
Ja, lite grann.
Ja, varav du gick 2 matcher på en månad dessutom också i maj där. Så.
Kul att slåss.
Ja, men det var lite annorlunda om man tänker mig idag, att folk vill ha liksom 4 månaders camp och ta 2-3 matcher per år max liksom, för att de ska hinna förbereda sig och allt annat liksom som kommer in i bilden.
Ja, men jag tror att du var nog nästan tvungen. Vill du vara aktiv så fick du ta alla matcher som fanns och alla matcher som kom, så att du var väl mer att det var bara hoppa på tåget.
Exakt.
Men jag tänkte nu när du gick så många matcher på ett år, var det någon gång där du kände att jag hade verkligen behövt vila lite mer här?
Oh, jag minns faktiskt inte vilka matcher det där var, så att jag vet inte riktigt.
Allmänt bara. Är det någon gång du har känt under, eller har du inför varje match varit så här, är trött, men det är så jävla kul?
Ja, ah, så det har nog varit mer åt det hållet. Känna efter, alltså. Skadad är man ju alltid inför matcher och sånt. Alltså det går ju inte. Alla har ju någonting. Sen mer och mindre sliten. Ja, ah, men jag har nog aldrig känt inför någon match att nej, jag är nog för trött för att tävla. Nej, det är bara att köra. Sliten är man ju alltid. Det är...
Jag tänker lite det här med att vara sliten. Vad är det för krämper och sånt som man... oftast dra med sig från eventuellt camp? Inte liksom match i sig, utan kanske att man kommer in med armbåge, axknä, vad är det liksom som man brukar? Är det något som har jävlats med dig, återkommande skada liksom?
Jag har haft ett diskbråck som har varit ganska ganska störande under tävlingsperioder, och jag fann att det var under någon av perioderna när jag hade mycket matcher som jag hade tappat känseln i, vad var det, 3 fingrar. Och sen kände jag samtidigt att det högg ordentligt i nacken. Jag fick ju hjälp för det, men det var ju fortfarande att det var ju, ja, ska man köra så det kommer ju ont. Och jag var ändå beredd också att det här är en skada som, det är ju ingenting man vilar bort bara.
Nej.
Diskbrock, så att det är antingen så kör jag eller så kör jag inte. Och det, jag hade väl tur att det kanske inte small mer om vad det gjorde. Men diskbråck är väl det värsta som jag kan komma på.
Hur känns det idag?
Ingenting.
Ingenting?
Nej, jag är helt...
Skönt.
Inga krämpor eller någonting från kampsport. Mm.
Nej.
Det är vad jag märker i alla fall.
hur mycket saknar du det?
Mycket.
Mycket, mm. Ja. Kan tänka mig det. Det är några år sedan sist. Det kliar i kroppen.
Jo, men det... Ingenting man ska dö.
Nej. Är det något särskilt liksom minne som just så här, det här är från liksom som du så här, påminner dig själv om, eller som liksom dyker upp i huvudet oftast från någon match eller någon resa till en match, eller något som liksom är verkligen så här, det här är ett kul äventyr och minne?
Alltså jag har ju varit med om så mycket och både med mig själv och med andra också, så
det finns för många kanske.
Ja, så jag kan inte riktigt sätta fingret på att speciellt det här, men det var själva förberedelsen, eller själva resan från eller till match, på vägen till när du är klar med campet, sen hela den här
äventyret börjar.
Ja, exakt, och det, man träffar alltid gamla gamla bekanta, och ja, det är väl det mycket.
Vilka länder har du fightats i? Du har ju varit lite runt omkring i världen för folk som tror att du bara är en superior fighter liksom.
Ja, nej, jag har väl... Oj, vad är det nu? Det är England, Sverige, Schweiz, Brasilien, Japan... Alltså, jag kommer inte på
och Finland.
Minnet är bra men kort.
Ja, men det, precis. Men du har ju varit runt liksom. Det är ju så här att man verkligen får en blick att du ändå har rest land och rike runt och slagits och ändå representerat den här nationen. Mm. Då inte intresset fanns bland folk att följa sporten på samma sätt som idag.
Men hur gammal var du när du började?
Alltså jag vet, runt 19-årsåldern. Jag vet inte om jag hade hunnit fylla eller om det, ja, runt där någonstans började jag. Då hade jag ingen kampsportserfarenhet överhuvudtaget, så att då var jag helt färsk.
Ja, men hur alltså jag tänker nu när du säger det här med att det kliar lite i kroppen och hela den biten, att du känner att det fortfarande vore roligt. Du känner, alltså, fortsätter du att träna, eller har du liksom lagt av med träningsbiten av MMA också, eller?
Alltså jag försöker ju träna, men det är ju svårt. Jag hinner ju aldrig med, alltså, att träna som en aktiv idrottare, det gör jag ju inte, men jag tittar ju ner lite grann när jag kan och försöker köra, och kan jag hjälpa om någon behöver någon lite tyngre fighter eller någonting, då hänger jag ju på och alltså hjälpa med det lilla jag kan. Nu sista tiden har det inte varit så mycket, men jag försöker komma ner i alla fall.
Jag tänker lite på den här matchen som jag nämnde med dig, med just Thomas Valentin, för det är någonting som stack ut otroligt mycket för mig i alla fall, för det var första gången jag gick och såg det live. Mm. Jag försöker, där var den, nu hittar jag den, maj 2006.
Ja, det är ett tag sedan.
Ja, det är, alltså, det är så galet. För den, Ragnarök typ, något sånt där, i den stilen.
EVT.
EVT
var det. Ja, European Valley Tour, då var det, exakt.
Just det, så var det. Jag vill minnas att det var Solnahallen. Jag kan ha fel.
Nej, det var Solnahallen.
Det var Solnahallen. Ja. Det var absolut första gången jag gick och såg det live med en polare till mig som också var MMA-nörd. Men den, just ni var huvudmatchen, om jag inte minns helt fel heller, va?
Ja, det var nog August.
Ja, jag tror, det vara, nej, men det var nog någon annan. Mm. Jag minns inte vem det var, men jag tror nog August var aktiv själv.
Just det. Han faktiskt var på Paul Boyko här för mig.
Ja,
en kille som var en, jo, men det var det, jag kommer ihåg det, det var en brasse, för jag vet att David Bjelken, yes, stod i den killens ringhörna.
Ja, jag fick upp namnet där, Paulo Roberto Nogueira da Silva Junior.
Så var det. Eller?
Men det säger ganska mycket att jag trodde du var huvudmatchen, för din match stack ut. Det är väl så man kan säga.
Ja, så vi höll på att slå ihjäl varandra.
Ja,
det är nog milt sagt.
Oh. Vad är dina minnen från just den matchen?
Jag har några, eller det är två minnen som är verkligen sticker ut ifrån den matchen. Som jag kommer nog aldrig glömma dem. Det var, ena var när han höll på, alltså ordagrant rycka av med armen. Det var väl någon variant på någon amerikan eller någonting. Mm. Som armen, den höll på att gå. Och jag hade problem, eller hade ont efter ett bra tag. Mm. Sen var det någon rear naked choke också som satt. Och jag har fortfarande bilden i minnet av att jag för en diskussion i mitt eget huvud om jag ska ge upp eller inte, eller hur pass den sitter, för den satt, den satt klockrent. Hade inte han släppt den, då hade jag nog klappat eller svimmat på den. Eller klappat den eller svimmat. Och just det här, det var någon foder längst ner på buren mellan mattan och själva gallret, och det, jag kommer ihåg att när jag satt i den där så tittade jag på den där och förde den här diskussionen i mitt eget huvud. Men sen var det liksom så här, det får bära eller brista, nu kör vi. Och då började jag slå bakåt som försvar. Ja, men det var liksom, in i väggen, nu kör vi.
Men han släppte den alltså?
Ja, men jag vet inte, han inte trodde att den satt, men den gjorde det.
Nej, det är så sjukt. Har du träffat honom någonting efter?
Ja, sporadiskt. Det är inte så jättemycket, men vi har sprungit på varandra lite.
Har ni pratat om matchen någon gång?
Alltså, jag tror inte det har blivit så mycket. Vi kanske har skrattat lite grann om den och sånt, men jag tror inte, vi har inte suttit och pratat någonting.
För det här var ju också ett Stockholmsderby, ska man ju tillägga. Han var väl från Stockholm, Shoot.
Ja, exakt. Ja, men det stämmer.
Och mot Pankras, så det var ju liksom derby på gamla goda tiden.
Ja, han hade ju rätt tunga vinster bakom sig och matcher bakom sig också. Mm. Och han var ju liksom i sitt prime. Jag visste inte riktigt
vem han var.
Exakt. Förrän jag väl kom och skulle väga in. Och då såg jag bara, oj jävlar, det här ser jobbigt ut.
Men det slutade, i alla fall infon jag får fram, så slutade det i tredje ronden. Då är det du som lyckas submitta honom, står det.
Han
verbal tap.
Ja, alltså jag tror att det var nog mer utmattning eller någonting sånt.
Och det kan jag förstå, för att alltså tempot ni höll, om jag nu jämför med alla andra matcher, det var ingen som kom upp i det här tempot överhuvudtaget. Det var upp och ner, det var fram och tillbaka. Det såg ut som att vem som helst kunde vinna i vilken instans som helst. Alltså det var ett galet krig.
Nej, det hade man väl fördelen om att man hade muskel på kroppen under den tiden. Ingenting att bygga mjölksyra på.
Du hade överflödig energi bara.
Möjligt.
Men med det här sagt så gick Matti match 2 veckor senare i Finland.
Jo, det är det.
Ja, The Cage 6.
Oh, fan.
Det är vi som drar Matti historia för Matti.
Nej, jag kommer inte ens ihåg.
Nej, det här var ju 6 maj och 20 maj gick du match igen. Så.
Det
var annat på den tiden.
Ja, då körde man. Det var som jag sa, det var på tåget igen, full fart.
Men vad är din tanke när du tittar tillbaka på hur det var för dig och så tittar du på hur det är idag? Och nu tänker jag från UFC, ett VOS-band, till exempel UFC, ja, men som där på Viaplay, det är skitstort. Conor McGregor gick i helgen, allt är fett, folk tjänar helt absurda summor pengar när de kommer upp till vissa nivåer. Superior har blivit, amen, godkänt, om vi säger så, bland folket. Mm. Det är inte längre, oh, vad är superior för någonting, och där ska de hålla på att slå ihjäl varandra. Visst, det finns fortfarande lite kontrovers från vissa människor, men det kommer ju alltid göra i, ja, ganska många saker ändå. Men liksom, resan som MMA har tagit, hur ser du på den?
Oh, det är en helt annan, eller helt annan sport är det ju inte, men det är ju fortfarande en, vad ska man säga, det mediala och de här superstjärnorna som kör nu, det som de har gjort med sporten är ju, det är helt makalöst. Alltså, från att, vad ska man säga, superstjärnor i andra idrotter kommer in och kör och syns med MMA fighters och inte att det är MMA fighters som ska synas med dem, att nu har det blivit helt plötsligt tvärtom. Det är ju helt, helt makalöst, för det fanns ju inte förut.
Nej.
Hade du tur någon gång så såg du någon, ja, i förbifarten, alltså i publikhavet på UFC, kunde du se någon kändis eller någonting, någon skådis.
Typ Red Hot Chili Peppers, de var alltid där.
Oh, där har du det.
Ja, från Sopranos.
Ja. Nu är det ju alltid. Är det ju alltid.
Och lite när du nämner just idrottsmän, alltså NFL till exempel, Tom Brady var ju där, som kallas för the goat of NFL. Han satt ju och kollade på McGregor-matchen nu i helgen. Så det är ju helt spot on det du säger. Mm. Var det någonting du tänkte på år 2006, att shit, typ 2020, då kommer det här vara erkänt?
Alltså, det är ju lite grann det, att det blev så folkligt. Ja, men det skulle jag nog aldrig trott då, men att ändå intresset av det här, vad ska man säga, kontrollerade våldet som ändå är ändå någonting som för tillbaka, alltså det blir ett primitivt intresse av det, så att det blir väldigt, vad ska man säga, det är fascinerande samtidigt som det ändå är lite läskigt. Visst, nu är det en ganska, vad ska man säga, bredd som kör. Det var det inte förut. Förut så var det väldigt få som var stora. Nu är det ju väldigt många som är stora. Förut så var det ju oftast, korten här rakt igenom var ju, ja, det var ju som en huvudmatcher, alla matcherna på ett kort. Nu är det ju inte så riktigt längre, och det, men den här mängden som de bara dundrar in med matcher och sånt, och mediala, tror jag det har gjort helt magi.
Följer du MMA idag?
Vad sa du?
Följer du MMA idag?
Jättelite. Är det någon jag känner som kör eller någonting, då följer jag, men annars så, nej, det är inte mycket.
Känner du att det blivit för mycket liksom? Att det är från det här, för 10-15 år sedan så var det ett kort kanske varannan månad, och då var det liksom, man var lite hypad för, nu är det ju kort och galer egentligen varje helg, och det kan vara två per helg och så vidare.
Ja, men det är väl det. Det är lite mycket. Namn och sånt känner jag igen, för jag läser ju väldigt mycket. Kollar väldigt mycket. Det kommer ju i de här sociala medieflödena och sånt där. Så att man håller sig ändå lite uppdaterad. Men kolla galer, är det jättesällan.
Är det någon speciell som du föredrar att titta på? Alltså, är det någon speciell fighter som du själv är så här, fan, han, hon vill jag följa lite mer? Eller som du liksom håller dig uppdaterad om lite extra? Eller är det bara att du sveper över kanske?
Nej, jag sveper nog bara över, och sen är det, ja, hör man någonting om någon match som är någonting utöver det vanliga, men då kollar jag på den. Annars så brukar jag bara läsa om det.
Var du mer aktiv i att följa det när du var aktiv, eller?
Nej, alltså jag var faktiskt inte det. Det är samma där. Jag föredrar nästan att läsa referat på matcher än att se matcherna live. Sen är det någonting som jag, men det här verkar vara intressant. Ja, men då ja, har jag sett galan.
Jag tänker lite på Superior, för du har ju fightats väldigt mycket åt dem. Hur tycker du att förändringen blev när Superior kom in och började bygga sitt brand, varumärke här i Sverige?
Alltså, jag har inte tänkt så mycket på det. Alltså, jag har ju varit på mycket av galan även efter jag slutat och sånt, men man märker att även Superior har blivit väldigt mycket mer folkligt än vad det var förut. Nej, jag sticker efter det.
Med matcherna som du har gått i Superior, har du någon speciellt som sticker ut för dig där?
Kan det vara McSwanny?
Ja, det var precis det jag satt och tänkte själv. För att
den är väl en av dem.
Han klev väl in och hade väl gått upp ungefär 5 viktklasser eller någonting. Fan, såg
det
ut som.
Han var ju så jävla stor. Alltså, ja. Det var ju en jätte.
Ja, men verkligen.
Ja.
Han var ju med i Ultimate Fighter några år innan, och då tror jag typ han var 2 eller 3 viktklasser under eller någonting. Så när han kom in, jag var wow.
Värre var nog han som jag mötte i hovet, Linton Bassel. Han, jag skulle egentligen ha mött en thai-boxer från London, ja, England eller något sånt där. Så skadade han sig eller fick någon staffinfektion och inte kunde ställa upp typ en vecka innan eller någonting. Så blev Linton Bassel blixtinkallad och fick jag möta honom. Och han var ju också, när jag såg honom så var det så här, alltså, på riktigt, vad har jag gett mig in på? Det, han var ju, ja, säkert närheten av 2 meter, 1,95 eller någonting. Och han var ju liksom, såg ut att vara 2 viktklasser över. Alltså det, han var så grov så att det var sjukt.
Hur gick matchen?
Jag tror att han blev utmattad. Och sen, jag fick ju råstryk i 1,5 rond. Sen vände jag och jag tror att han blev trött. Så där fick jag väl, ja, fixa att jag kunde börja vända.
Och han är ju aktiv än idag i, ja, Bellator.
Jo, men liksom, jag har sett att han dyker upp lite här och var. Det...
Du har ändå en vinst av han, så...
Ja, vad är det? Någonting gjorde man väl rätt under den tiden. Ja. Det...
Men det känns lite som att det har varit din grej i en hel del matcher. Att du har förmågan att kunna ta en del stryk. Och sen har du den här underdog-energin som kommer helt plötsligt sen i rond 2.
Ja, alltså jag tror nästan att det har varit en av de sakerna som har... gjort att jag ändå har kunnat leverera på det sättet som jag gjort. Just det här med att kanske inte väl håller tempot när båda två är riktigt fräscha, men när tempot väl sänks lite grann så klarar jag ändå av att ånga på och ändå, ja, trycka till med pannbenet och bara ånga på. Jag tror att det har varit en väldigt fördel.
Rida ut stormen i början liksom och...
Ja, alltså jag har ju ändå försökt hänga på, men man ser ju det ändå, och jag har ju känt det också under matcher och sånt, så att jag har haft problem, eller jag hade problem att hänga på i början av ronden, eller början av matchen, och sen att man växer in i det mer, kanske bara var en slow starter eller någonting, men ja, det var väl lite den känslan som jag hade att, ja, hänga på, ofta så var man nummer 2 först, och sen växer man in mer och mer i matcherna.
Så tar man över mer och mer.
Men vad kommer därifrån? För vissa fighters, de ger ju upp. Man märker att det blir för jobbigt. Och så bara, fan, jag pallar inte. Och så hittar de liksom en utväg. Men det känns som att du vill inte hitta utvägen.
Nej, det finns ingen utväg. Den dörren har svetsat igen och den finns inte. Nej, alltså det är väl lite det som har varit det som jag har fastnat för just det med barn. Just det här med kampen mot en själv och mot en motståndare. Att just, även om det ser så mörkt ut som, alltså man kan bara inbilla sig att någon står liksom och dundrar på och försöka se en utväg och hitta en utväg utan att backa undan och ge upp. Det är lite det som har varit min tjusning av MMA just.
Du känner inre kraften liksom, nej, fortsätt pusha.
Ja, men exakt. Att se hur långt man kan driva sig själv framåt.
Hur jobbar du med det idag? Har du hittat någonting nytt för att ersätta det här?
Nej, faktiskt inte. Jag försöker hitta saker som, alltså, kanalisera hela det här som jag fick utlopp för i buren. Men jag kan inte hitta någonting som ens är i närheten. Jag har ändå testat ganska extrema saker, men nej.
Vad har du testat?
Nej, det är censurerat.
vad gör du idag? Eller så här, vad fick du egentligen att lägga ner? Vad var det som gjorde att du kände att det får räcka?
Alltså jag hade väl varit med ganska länge och kände det att jag hade gjort det mesta som jag kände att jag kunde få ut av idrotten. Och självklart är det skitkul att köra och det hade varit kul att tävla igen. Men tid och energi. Ja, energin finns nog, men tiden, det är ju alltså kanalisera hela sitt liv. Du kan ju inte jobba, du kan inte umgås med familj, du kan knappt umgås med vänner när man är i, alltså, ett träningscamp. Det är väldigt uppoffringar som jag känner att jag inte riktigt har tid och ork att göra igen.
Nej. Hur långa camps brukar du ha inför dina, kanske inte när du fightades 6 eller 8 gånger på ett år, men liksom på slutet av karriären, de här sista åren i Superior, hur långa camps
alltså
hade
de? Var inte så långa, jag höll mig ändå hyfsat i bra form inför matcherna, och det var ju inte heller alltså ska jag säga, det är inte alls så som det är nu att folk går in 3 månader, 4 mm. månader. Jag kanske hade 2 månader, 1 månad eller någonting. Mm. Men jag försökte ändå bibehålla vad ska man säga, formen och allting.
Genom att träna då?
Ja, exakt. Att hålla en ganska hög träningsintensitet ändå. Men det går inte heller jämföra träningen som jag gjorde och som idrottarna nu gör. Mm. Jag tränar nog inte ens i närheten av det som de gjorde, eller gör nu. Det är nog på en helt annan nivå nu. Mm.
Det är väl mer atleter nu liksom?
Ja, exakt. Det började ju komma där med vad ska man säga, atletismen. Mm. Alltså, att folk var renodlade atleter och var så pass vad heter det? Ja, förberedda för det. Visst, folk var förberedda, men förberedda på ett helt annat sätt. Mm. Det är nog helt inne och natt och dag nu och ja, då.
Vad skulle du vilja ge för råd till dem som vill börja med MMA, som sitter här och lyssnar?
Ja, alltså, viktigast är att känna sig trygg och säker med det man gör. Och man ska inte känna sig påtvingad heller, att det ska inte vara jobbigt, det ska vara roligt. Mm. Ju roligare man har, ju lättare får man ju för att lära sig. Och det är ju som, alltså, det är ju vanliga, alltså förutsättningar att man tycker det är kul det man gör, då har man en högre inlärningsförmåga av det man gör. Och det är ganska jobbig sport att inte tycka är roligt att hålla på med.
Mm. Det. Känner du att du vill liksom vara delaktig i sporten idag på liksom, i och med att vara tränare, coach eller liksom på något sånt sätt?
Ja, alltså det är alltid kul att vara runt, men det är ju som sagt, det är tiden som bestämmer. Man ska ha tid med allt annat, privatlivet och familj och jobb och allting. Men i den mån som man kan så är det ju alltid kul att vara med och träffa folk och speciellt likasinnare, för det, ja, man kan säga vad man vill, men nästan alla som håller på med MMA är ju, ja, det är ett speciellt folk.
För jag vet ju att du har varit en väldigt stor inspiration för Carl Albrektsson. Alltså väldigt, väldigt stor liksom. Han har dig som liksom i huvudet. Matti gör det här, då kan jag också. Och just det här med liksom ta matcher och inte liksom lägga tanke på att det är lite läskigt och det här, utan liksom, de har ju varit med när du värmde upp och liksom var med i omklädningsrummet som vad säger man, unga i gamet, och liksom, det påverkade dem väldigt, väldigt mycket, och än idag så har de det liksom som en av deras största inspirationer till att fortsätta göra det de gör. Och
Alltså de var, jag kommer ihåg när de kom in och när de började träna och sånt där, det var ju 2 barn det var ju skitgrymma, och sen märkte man ju intresset som de hade var ju enormt. Det var ju Kalle och hans bror Ludvig som körde, och det, jag minns ju det där, och det och sen fått se resan som de har haft. Och det har varit kul att ändå haft dem där. Det är ändå kul att man har inspirerat någon.
Men hur är det? Om vi går in lite djupare på just det du säger. Det är kul att se deras resa. För jag menar, det är ju något speciellt. Och det är ju hela MMA är en sån jävla speciell resa. Vi får ju se det här växa. Hur är det att verkligen se Carl från första dagen till där han är idag?
Ja, det är ju skithäftigt. Alltså det är hur jävla stort som helst. Det är häftigt. Det går inte att förklara riktigt vad man känner, men det är alltså... Ja, nej, det är häftigt att se. Just att man har sett dem från att... Ja, jag kommer ihåg när de kom... Alltså, i början när de började träna och sånt där. Och se Kalle nu bland de största galerna i världen. Det är ju hur stort som helst.
Ja, han var ju väldigt taggad här. Och att Matti eventuellt skulle följt med till USA här nu senast. Så.
Ja, det var lite grejer som kom i vägen.
Ja, men det får bli nästa gång.
Då. Oh ja, det är... Tveka inte en sekund.
Ja, exakt.
Men du skulle inte vilja coacha då? Jobba med coaching-biten.
Fast det tar ju så mycket tid ändå att coacha. Man kan coacha och bara vara på plats. Med, alltså vid tävlingstillfällen. Men det är ju inte fair mot fighten heller. Du måste ju engagera dig så otroligt mycket. Du behöver ju vara med i deras träning inför och deras camp. Och viktigt också att fighters känner sig trygga mentalt med coachen också. Så det är... Den tiden har inte jag riktigt. Visst, kul att hänga på lite små grejer och sånt. Men när det är saker, när det verkligen gäller, så känner jag att ja, nej, det skulle inte vara fair att trängas in och det kanske var det att hålla handduk eller någonting, ja, men inte, inte vara den ledande coachen. Det...
Om vi kan säga så här, Omar, berätta lite om Omar. Jag menar, det är en väldigt unik och speciell karaktär liksom. Man tänker att han än idag håller nybörjarpass, tävlingspass och liksom grindat och gjort det sen du var liksom nybörjare på Pankras och liksom alltid hållit igång det här.
Ja, alltså han är ju en, alltså det är ju verkligen en, ja, han är ju verkligen byggd och alltså allting, han är ju typ som gjord för fighting. Både alltså vara aktiv själv och som coach och som tränare och allting. Och det är ju väldigt få personer som har det. Men han har ju någon enorm, vad ska man säga, sätt att se fighting på. Mm. Och vad ska man säga, bryta ner träningen på ett individuellt sätt till respektive fighter som man har. Och sen teknikbanken som han besitter. Han, ja, det är nog inte någonting som jag har känt under min karriär att han inte har haft. Mm. Allting har jag kunnat plocka från honom. Mm. Och sen självklart har det varit, när inte han har haft tid, ja, men då har man ju fått tag i hjälp från någon annan. Men fortfarande så har det varit han som har haft den sista delen med att utforma allting. Mm. Men jag kan nog säga så här, det är nog väldigt få människor i världen som har träffat som är som honom när det gäller fighting. Det är...
Nej, vi vill ju få med han här också som gäst här framöver, så det är många som har tryckt och vill ha Omar här. Ska han få berätta?
Ja, han får sluta gömma sig.
Lite vad som rör sig i hans huvud. Mm.
Men vad gör du idag, Matti? Vad pågår i Matti Mäkeles liv efter MMA-karriären?
Jag har nog blivit så tråkig så det bara går inte. Ja, familjeliv. Och ja, vanligt 7-4 jobb. Ja, nu är det lite tråkig årstid så inte så mycket att göra, men försöker väl att få in lite olika, ja, sidoaktiviteter och sånt där. Mm. Det, men ja, jagar väl lite grann det här med kicken, men ja, försöker hitta det lite grann i saker med fart och sånt, men har inte hittat någonting speciellt än som jag verkligen fastnar för. Men ja, man får se, jag söker.
Det ständiga sökandet.
Men du jobbar väl lite med MMA ändå, eller hur? På Superior-galerna och så ser man dig ibland.
Ja, så jag är väl med och hjälper till. Jag är som gubben i lådan, dyker upp lite här och var.
Det måste ändå vara rätt kul att liksom ändå få vara lite delaktig i det än idag.
Ja, träffa allt folk, alla fighters, alla tränare, alla funktionärer och allting. Och det är jättetacksamt av Babak och alla på Superior att ändå ville ha mig där på sidan av.
En liten Hall of Famer som får Superior.
Nej då, det finns nog bättre plats för andra. Och sånt.
Men hur ser du att svensk MMA har utvecklats liksom, nu när du ser att det är så mycket galer och liksom det händer grejer hela tiden och det är, liksom, det är så brett just med MMA i Sverige. Liksom, vi har amatörlandslag som åker och tävlar och det är VM, EM-medaljer och liksom, nya stjärnor poppar upp hela tiden.
Ja, jag var ju med nere där i Bahrain nu på amatör-VM och jag tycker ändå att jag, alltså, fick en helt annan inblick av amatör-MMA, alltså amatöridrotten, av det här som aldrig har haft förut. Och alltså, jag måste ju säga att de gör ett gigantiskt jobb, grabbarna som styr upp det där. Och ändå se standarden som är ju enormt hög. Alltså det är ju fullblodsproffs som tävlar i amatör nu. De skulle kunna ge vem som i sina viktklasser respektive kön och sånt, skulle kunna ge dem en bra match. De är duktiga. Och ja, nej, det...
Om man tänker att Sverige har då blivit liksom ett MMA-land helt plötsligt, från den tiden du var aktiv till idag, så ser man ju att nu liksom, det kommer bli en folklig sport det här snart.
Ja, men Sverige har alltid haft en väldigt hög standard i hela världen gentemot andra. Sverige har alltid varit rätt starka i MMA, men nu har det blivit en helt annan bredd på det. Men hade gärna vilja se mer svenskar tävla ute mer i världen, alltså internationella galor och sånt. Visst, det är lite grann, men det är inte så jättemycket.
Känner du att det kommer liksom, att det blir en ny generation som kommer komma upp nu? De som har tävlat mycket amatör nu och VM och EM, att det är dags för dem att bli proffs och kanske liksom ge sig in i proffslivet och den...
Det är svårt att säga, man måste känna sig beredd själv. Mm. Det känner ju respektive fighters, eller fighter känner om de är redo eller inte. Mm. Man ska inte ha bråttom upp i proffs, för att det går ju inte bara att backa tillbaka heller. Så att det ska verkligen kännas rätt. Så att man inte hoppar upp och sen känner man att det här var inte min grej.
Det, ja, det finns ju problem med det också, att folk liksom hoppar upp och de är inte riktigt redo och sen är det kört, måste du gå proffs.
Då är det jobbigt, det är inte lätt att börja bygga därifrån att få tävlingsrutinen i MMA när du väl har gått upp till proffs och du egentligen inte skulle vara redo. Det är
svårt att få matcher också om du har en, två förluster på starten.
Liksom. Speciellt nu för tiden tycker jag det känns lite grann som att det är väldigt... vad ska man säga, väldigt fokus på record. Visst, det har väl alltid varit en hel del, men nu är det ju väldigt...
Förstår du den fokusen, att det är just det här att de vill liksom komma till de här stora organisationerna, men att de kanske inte har rutinen och liksom erfarenheten när de väl hamnar där, för att de blivit lite matade och cherrypickade fram liksom till ett perfekt record?
Ja, alltså mycket... Det är ju klart, alla vill ju köra de här största galorna. Det är ju ett mål. Det är ju som nu, UFC är ju störst. Och det går inte ens att jämföra med andra galor. Det är ju klart, alla får dem en chans. Då är det klart att de tar den. Men ja, det kan vara jobbigt.
Skynda långsamt kanske.
Skynda långsamt.
Vi måste avrunda. För nu ska vi spela in det avsnittet som lyssnarna hörde i måndags. För det här avsnittet släpps på torsdagen. Matti var gäst, vi skickade in dig först. Men vi har studion en begränsad tid, så nu ska vi sätta oss och prata om det som ni redan har hört. Det är lite coolt att vi, framtiden har inte hänt för oss, men för dem är det dåtid. Och det ska in nu. Matti, tack som fan för
tack
att
själva.
Du kom in och gästade.
Kul att vara med.
Ja, härligt att få höra lite MMA-historia, din resa. Jag håller med Sebba, alltså, du är ju på ett sätt så är du är en orankad Hall of Famer för oss här i Sverige. För du är ju verkligen en av de som har satt liksom stämpeln för svensk MMA. Bara din match med Thomas Valentin är ju en Hall of Famer-fight i den icke-existerande svenska Hall of Famer, vad ska vi säga, slottet eller...
Ja. Ja, men det kommer väl kanske framöver liksom, med tanke på att förbundet och allt växer, så tycker jag, om ni hör på det här, styr upp en Hall of Fame.
Exakt, med minnena. Ja, men stort tack. Och vi brukar ju springa på varandra på Superior-galerna, så jag hoppas att vi springer på varandra på nästa. Så får vi se om du har hittat jakten. Tack så mycket Matti. Stort tack för att du var med.
Tack själva. Tack.
Och till er som har lyssnat, om ni gillar storyn här med Matti, dela den jättegärna på era sociala medier och få MMA-podden att växa lite. Tills nästa gång, ja men ha det jättebra. Hej då!
Ciao!